Välkommen till denna podcast från församlingen Livsglädje Landskrona. Du kommer att lyssna till en predikan inspelad från församlingens söndagsgudstjänst. Vi uppmuntrar dig att efter predikan stanna upp en stund för att fundera närmare på hur din vardag kan formas av Gud. Du kan få hjälp av frågor till eftertanke som du hittar på församlingens hemsida under fliken predikan. Så välkommen att ta del av vår gudstjänst.
Jag läser igen från det här ordet i första Korinthierbrevet 15. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft. Jag har just nu ett konstigt förhållande i mitt liv. Det får jag lov att erkänna. Och det är till den här boken, Idioten, av Fjodor Dostojevskij, en så kallad klassiker skriven av den ryska författaren på 1860-talet. Och mitt tudelade förhållande består i att det dels är en väldigt konstig, svårförståelig bok. Jag är dåligt insatt på ryskt 1860-tal. Jag inser att jag inte förstår subtila meningar, såna här grejer man ska snappa upp. Samtidigt så är jag oerhört fascinerad över sättet som Dostojevskij skriver när jag väl förstår vad det är han pratar om. Och jag är fascinerad över sättet han jobbar in olika liksom tankar i sina berättelser och i den här boken. Idioten handlar om en ung furste som har gjort starka intryck på mig. Han har just återvänt till Ryssland från Schweiz, där han legat inne hos läkaren Schneider på något sorts hem för att han haft problem med epilepsi och mental ohälsa. Och ganska tidigt i boken får vi en berättelse från fursten. En berättelse om den här byn han levde i tillbaka i Schweiz. Och han berättar om Marie som bodde där mellan branta berg och jätter och ost. Marie är en kvinna som råkar ut för livets öde. Hon är sjuk i lungsot. Hon får ta skitjobben i stan. En dag så kommer en fransk köpman och förför henne som fransmän gör. Och hon får åka med den här fransmannen några dagar, en vecka med hans ekipage. Men sen så lämnar han henne vid vägkanten. Smutsig, svag och sargad så tigger hon sig sin väg tillbaka till byn där mamman bor i ett ruckel. Men hon blir inte mottagen där och får leva på bristningsgränsen. Och när mamman till Marie blir sjukare och Marie tvättar hennes sår, tvättar hennes buldiga ben som mamman inte längre kan gå på. Men mamman tar ändå inte emot henne. Hon pratar inte med henne. Och när mamman till slut dör så slutar byn att försörja Marie. Hon lämnas ute till att spottas på och sparkas på. Och på botten av hennes liv, då hennes mamma sänks ner i en grav under jorden, så ropar prästen ut att det här är Maries fel. Att hon är anledningen till mammas död. Att Gud har straffat henne, att hon ska vara ett varnande exempel för alla. Och fursten berättar den här berättelsen. Han berättar vidare att han bor på det här hemmet i byn. Och han, till skillnad från alla andra, tycker synd om henne. Han har en liten nål som är ett fint verktyg som han säljer och lyckas ge Marie lite pengar och börjar på så sätt få kontakt med henne. Han ser henne genom smutsen som hon lever i. Och i det här första mötet så ser ett gäng barn honom. Ett barn ser honom, eller barnen i byn ser honom. Och de skrattar och de klappar händer och de kastar sten på fursten för att han umgås tillsammans med Marie. Men fursten fortsätter att se henne och börjar känna med henne. Och han börjar dessutom att prata med barnen lite varje dag. Förklara att Marie är oskyldig, att det är synd om henne, att hon är olycklig. Och med tiden lyckas fursten vända barnen med honom. Han förklarar och hjälper barnen att se på Marie med andra ögon. Först slutar de att kasta sten på honom. Sen slutar de att skratta. De slutar göra sig lustiga på förstens bekostning. Och till slut så stannar de upp och lyssnar på vad det är han säger. Och strax så börjar de hjälpa Marie. De kommer med strumpor, skor. Hon får till och med en fin klänning. De kommer med mat till henne där hon sitter ute på en äng och får vakta över en jord för lite mat. Och barnen börjar hylla Marie i den här byn och säger att hon är en fin kvinna. Och Marie blir helt överväldigad och inom henne blandas glädje och skam. Och berättelsen fortsätter och den är mycket vackrare än vad jag kan återge. Men försten slutade i det här att Marie blir sjukare och sjukare. Men barnen har vänt opinionen kring henne i staden. Marie blir nästan lycklig, berättar försten. Hon får uppvaktning av barnen och till och med de äldre accepterar in henne nu som en i byn när hon ligger för sin död. Och på Maries begravning så kommer barnen och pryder hennes kista med blommor så att det svämmar över. De hjälps åt att bära den här kistan, alla barnen, till sin plats. Och där så tar de hand om gravplatsen i flera år framåt, säger försten. De planterar rosor. De låter henne dö i frid. Och berättelsen om Marie rörde mig och är ett exempel på förstens inställning till livet och inställning och beteende genom hela boken. Berättelsen om honom fortsätter framåt och han är den sortens människa som bryr sig om de svagaste, som möter människor som är rakt ut onda. Han möter dem med förlåtelse och översikt och liksom förståelse. Han är en rätt konstig typ, eller han är en försiktig typ, och det är ibland svårt att skilja på om han är dum och enfaldig, för att han beter sig inte som de sociala reglerna liksom förväntar sig av honom. Och just därför så kallas han idiot av flera, och därav titeln. Men det han i verkligheten är en prestigelös man som inte försöker luras. Det är ofta det återkommer till. Alla andra människor försöker luras för egen vinning, men han lever uppriktigt. Han förlåter snabbt och håller sig alltigenom god. En naiv man, en uppriktig man, en idiot enligt alla andra. Försten möter Marie och sår ett litet frö av hopp in i hennes liv som han får utstå förakt för. Men Maries liv vänds till härlighet och hela byn sluter upp kring det. Paulus ord igen. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft. Orden kommer i mitten av Paulus näst sista kapitel i hans första brev till korintierna. Håkan har ju pratat om andra korintierbrevet de senaste 2 veckorna. Men jag vill bli kvar här i avslutningen av det första. Paulus pratar om uppståndelsen. Det finns de i Korint som menar att uppståndelsen inte har skett. Att det inte är något som skett fysiskt utan det är någon sorts andligt flum. Det är bara en metafor. Paulus svarar med att säga att de har lämnat tron. Uppståndelsen är ingen bisats i kristen tro. Om man inte accepterar den, då faller hela skeppet. Uppståndelsen är helt central. För om vi förnekar uppståndelsen, säger Paulus, då visar det sig, från vers 15, då visar det sig att vi har vittnat falskt om Gud. Eftersom vi har vittnat om Gud att han har uppväckt Kristus, som han ju inte kan ha uppväckt om det är sant att de döda inte uppstår. Till om inga döda uppstår har heller inte Kristus uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är ännu kvar i era synder. Då är också de som har avlidit i tron på Kristus förlorade. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda bland människor. Uppståndelsen, att det finns ett liv bortom livet vi lever nu, är vad vår tro står och hänger på, menar Paulus. Först och främst gällande Jesus. Om Jesus inte har uppstått, då är vår tro tom. Då spelar inget annat någon roll. Då är vi ännu kvar i syndens grepp. De som har dött är förlorade, för det finns ingen som har brutit dödens makt. Om vårt hopp bara står till vad Jesus kan säga om tillvaron här och nu, om Jesus bara är ett gott exempel, då är vi ömkansvärda. Ja, de mest ömkansvärda av alla människor, tycker Paulus. Då förtjänar vi hån och spott som försten när vi försöker hjälpa den svage. För att det är fint, men det bär på, inte på någon större mening. Det tappar sin centralitet. Men så säger Paulus i vers 20. Men nu har Kristus uppstått från de döda som den första av de avlidna. Kristus har uppstått. Och så följer ett starkt resonemang från Paulus om uppståndelsen som centrum i kristen tro. Att genom sonen som är den första som uppstår så ska vi alla uppstå tillsammans med honom. Och till slut så ska sonen ställa sig under fadern och Gud vinner den slutliga kampen. Uppståndelsen vinner över döden. Det är det här Paulus rör sig om och det är det här som är textens egentligen primära ärende och budskap. Han kommer till uppståndelsens försvar och säger att han har skett kroppsligen och på riktigt. Det är inte bara något andligt flum. Men det är inte uppståndelsen i sig som jag vill stanna upp vid. Utan jag vill bli kvar i det Paulus säger alldeles i slutet av sitt resonemang. I den sista versen i kapitlet så säger han så här. Stå därför fasta. Alltså på grund av att Jesus har uppstått och vunnit över döden. Stå därför fasta och orubbliga, mina kära bröder. Och ge ut er helt i arbetet för Herren. Ni vet ju att han inte låter er möda vara förspilld. Uppståndelsen motiverar Paulus. Om det inte finns någon uppståndelse, om man hade tänkt på människors sätt som bara ser livet här och nu, då hade det varit meningslöst för Paulus. Han skriver tidigare i brevet att om de döda inte uppstår, låt oss äta och dricka, ty imorgon ska vi alla dö. Då kan man äta och dricka och inget spelar roll. Men resonemanget för Paulus om uppståndelsen landar i att därför ska vi stå fasta i arbetet för Herren. Därför ska vi efterlikna Kristus. Ibland tror jag att vi också i kyrkan dras med i människors tankar om att livet är någon sorts nollsummekalkyl. Att man på sin sista dag ska kunna göra en balansräkning över lidande och välsignelse. Och det ska bli i alla fall noll, jämvikt. På det här sättet motiverar vi ibland lidande och livet i stort. Vi säger att vi lider nu, men det ska bli bättre sen i livet. Att visst, jag lider och har det svårt, men det är för att det snart ska bli bra. Och i alla fall senare. Tänk om det inte är så. Eller inte bara i alla fall. Jag vill slå ett slag för himmelen. Jag tror att Paulus här visar att han har fäst sin blick på något annat än livet här och nu. Min mamma är optiker. Och hela min uppväxt så tjatade hon om att man minst en gång per dag ska titta upp och se mot horisonten. Om man bara går ner och tittar i böcker eller ner i gatan eller går runt inomhus en dag, då ska man någon gång ta sig ut så att man ser horisonten och låter blicken vila där. Om man inte gör det, då blir man som jag har blivit närsynt. Det är viktigt att lyfta blicken och låta den vila på horisontkanten en stund. Och tänk om det är så att vi också kan bli närsynta i livet. Om vi bara går runt inomhus och ser på vad som sker inom livets fyra väggar, då tappar vår syn skärpan. Vi ser inte livet så som det är tänkt att ses på. Kanske behöver vi lära oss att då och då blicka upp mot den horisont som vi rör oss mot i våra liv. Och inse att den horisonten är den slutliga uppståndelsen tillsammans med Kristus till evigt liv. Att få leva tillsammans med honom i Guds perfekta rike. Jag tror att Gud vill gott för våra liv här och nu. Alltså Gud vill att vi ska må bra. Gud ser inte med glädje på vårt lidande. Men jag fastnade vid den här tanken häromdagen. På frågan om liksom, vad gör jag om jag vid slutet av mitt liv inser att jag har gjort en minusaffär. Att det blev rätt mycket lidande. Att jag fick lägga åt sidan saker som jag själv längtat efter att göra. För saker som jag uppfattar att Gud manade till. Att andra vänner kanske inte kastat sten som barnen på försten. Men sett ner på beslut jag tagit. Och att jag valt andra vägar i livet. Hur blir det då? Om kalkylen på min sista dag inte visar positivt. Och jag insåg att det är ju en rätt jobbig tanke. Jag tror att Jesus väg för våra liv visar vad som bär på verkligt värde. Det hjälper oss att se tacksamhet för relationer och frihet och tro över pengar och karriär och egna ambitioner. Men livets utmaningar kan få oss att känna att lidandena så överstiger välsignelserna att livet har varit orättvist. Och det tror jag är en rimlig känsla som människor lever med. Jag kan förstå det liksom, att insikten om minuskalkylen, den är ju tuff. Och det är något som människor upplever. Och Jesus vill vända våra liv just nu. Han har, som Paulus säger, uppstått och lever idag. Han vill gott och vi får be för det, och han griper in. Och vi har sett det i vår församling, vi bär på de berättelserna. Men jag vill med öppen hand också säga att kanske behöver vi lyfta blicken mot den verkliga horisonten för att träna vår blick för vad livet är. Om man bara går runt inomhus, om jag bara ser grannens hus på andra sidan, eller om jag försöker skilja färgelägret på ven, ja, men jag ser en bit framåt. Men den verkliga horisonten, förbi Danmark där havet och himlen möts, där väntar en uppståndelse tillsammans med Kristus. Och där är vi lovade att allt ska ställas till rätta. Oavsett hur man känner från dag till dag och oavsett vad man känner på sin sista stund. Att blicka mot den horisonten tror jag ger oss rätt perspektiv för att orka leva ett liv i Jesu fotspår. Den blicken tränar vår blick att se på allt annat utan närsynthet. Utan så att vi kan se klart på vad som bär värde in i evigheten. Och Jesus, han kom till Johannes och delade med sig av hur det ser ut där vid horisonten. Ingen har sett den här guldskatten vid botten av regnbågen som man pratar om. Men Johannes får i Uppenbarelseboken se något av hur det ser ut på horisonten. Dit livet bär. Och han skriver i det näst sista kapitlet i hela Bibeln. I kapitel 21 från vers 3. Så ser han vad som händer där borta på horisonten i slutet. Han skriver: och från tronen hörde jag en stark röst som sa: se, Guds tält står bland människorna och han ska bo ibland dem. Och de ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sa: se, jag gör allting nytt. Att blicka mot horisonten är att stadga sig i vårt trygga hopp. Att det kommer en dag då Gud ska torka alla tårar och leva bland människorna. Det kanske inte får ske under mitt liv. Men dagen kommer att komma. Vid uppståndelsens dag. Och det kommer vara helt fantastiskt. Och därför, säger Paulus, på grund av den här horisonten, eftersom vi vet vart vi är på väg, inte nödvändigtvis för att vi ska tjäna på det här i livet, utan därför orkar vi med att leva i det Jesus kallar oss till. Stå därför fasta och orubbliga, mina kära bröder, och ge ut er helt i arbetet för Herren. Ni vet ju att han inte låter er möda vara förspild. Och tidigare i brevet så har han skrivit i kapitel 9, på denna OS-dag, så skriver han i vers 24: ni vet ju att alla löparna i en tävling springer, men bara en får priset. Löp då för att vinna det. Var och en som tävlar måste försaka allt. Löparen gör det för en krans som vissnar, vi för en som aldrig vissnar. 12:30 är det herrarnas skiathlon. Och må Gud välsigna Kläbo till. Nej, men jo. Men, en radda män som har jobbat i 4 år mot en punkt. Att nu få åka för en OS-medalj. De springer för en krans och en medalj och ära. som kanske hamnar i ett Wikipedia-flöde men som glöms bort och försvinner. Vår horisont som ger oss kraft att idag springa loppet är för en krans som aldrig kommer vissna. Vi vet att vi en dag får segerkransen och att Gud ska torka alla våra tårar. Och därför löper vi vårt lopp idag. Jag får när jag läser Idioten en stark känsla av att när käre fursten, han gick ut och blickade mot horisonten. Han lever ett liv där han sår i svaghet och förakt. För han vet att, som vers 42 säger, att det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft. Fursten, han börjar med en liten nål som blir till 8 frank och det förvandlar hela Maries liv. Hon får uppleva det inom livets ramar. Och fursten, från att få sten kastad på sig för att han pratar med henne, till att se barnen som planterar rosor på Maries grav. Fursten sår något i svaghet som Gud under Maries livstid låter uppstå i kraft. Och det är fantastiskt. Och det är det vi ber för när vi ber i gudstjänsten, när vi ber hemma. I det liv vi lever tillsammans med Gud. Det är sådana vändningar vi ber att ska få hända. Jesus har uppstått. Han lever idag. Han söker oss och han vill och han har kraft att förändra liv idag. Och samtidigt så finns det en horisont som vi tillsammans med fursten får blicka mot. Då Gud ska torka tårar. Då Gud ska klä oss alla i glädje och tröst. Och jag tror att om man håller den horisonten, om man håller den blicken, då får man kraft att vandra i det här som fursten lever i. Det gav honom kraft att möta varje människa med ärlighet och kärlek. Och den här fursten, han lever ett liv där han hela tiden får så i förakt. Han kallas idiot. Folk försöker lura honom. De skrattar åt honom för att han inte förstår. När det som egentligen sker är att han inte vill ta ut hämnd. När det som egentligen sker är att han tror gott om människor. Han fortsätter att så i förakt när människor skrattar åt honom. Är det att vara en idiot? Kalla det vad du vill. Men det är sättet som Gud vinner seger över döden. Sakta men säkert så klär Jesus vår värld i oförgänglighet, i odödlighet. Genom att leva liv som fursten drar man sakta in odödlighet i livet. Man låter frön sås som får växa upp och likna Guds rike. Det som händer när vi vågar så de här frönen är att Gud förvandlar dem till kraft och härlighet. Det som händer då är att Gud plagg för plagg klär vår värld i något som ska bestå i evighet. Han klär den och han klär oss i kransar som aldrig vissnar. Vi läser de sista verserna i det här kapitlet. Detta förgängliga, detta vi ser runt omkring oss, detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet. Och detta dödliga kläs i odödlighet. Det är det fursten håller på med. Han gör något i förgänglighet som vänds till oförgänglighet, till odödlighet. Men när det förgängliga kläs i oförgänglighet och det dödliga i odödlighet, då blir det så som skriftordet säger, döden är uppslukad och segern är vunnen. Död, var är din seger? Död, var är din udd? Dödens udd är synden och synden har sin kraft i lagen. Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Stå därför fasta och orubbliga, mina kära bröder, och ge ut er helt i arbetet för Herren. Ni vet ju att han inte låter er möda vara förspilld. Vi ber tillsammans. Jesus Kristus, visa horisonten för oss. Jesus Kristus, ge oss kraft att vandra i dina fotspår, där vi får så i svaghet, där vi får så saker som vi inte ser vad det har för betydelse, där vi får så där andra kanske ser ner på vad vi håller på med, Hjälp oss att så de fröna som får uppstå till odödlighet och som bär människor in i evighet, som bär människor in i liv och kärlek och frihet. Herre, jag ber att vår församling ska få vara en plats där vi tillsammans både får blicka mot horisonten och med den blicken får syn för vad som händer här just nu. Där vi får din blick på vad som är värde här i livet. Tack Herre för att du har vunnit seger över döden. Att döden är uppslukad. Att döden inte längre har någon udd. För att du är uppstånden, Jesus. Tackar dig för det, Jesus. Amen.